Du lyssnar på Liv av Mikaela Blej, uppläst av mig, Kallin Örvald Elmar. Måndag 18 augusti. Ellen 10.00. Tankarna rusade lika fort som Ellen passerade de vidsträckta åkrarna, djupa skogarna och de små samhällena. När hon svängde in på riksväg 52 tryckte hon ner fönsterrutan. Ljudet av indraget överröstade en del av ångesten. Den senaste veckan hade varit den värsta på länge. Egentligen borde hon inte köra bil. Hon var utmattad, trött och ville bara sova. Medicinen gjorde det svårt att fokusera och tänka klart. För att hålla sig vaken tuggade hon tuggummi samtidigt som hon satte på radion och stängde av den lika snabbt för att sen sätta på den igen. Efter en stund bytte hon kanal, höjde och sänkte volymen, som om det skulle hjälpa. Det kröp i hela kroppen. Ingenting blev som hon hade tänkt sig. Solen var stark och värmen fladdrade precis ovanför asfalten. Ellen rättade till solglasögonen. Sommaren hade hon tillbringat i sängen, med regnet som smattrade mot takpannorna som enda sällskap. Sen hon rapporterat om fallet Lycke i slutet av maj hade hon knappt gått utanför dörren och helt stängt ute omvärlden. Det var en av dessa somrar som aldrig blev av. Den hade inletts med en kall och regnig vår. Inte förrän sommaren gled in i augusti kom den efterlängtade värmen. Och det var då, när vattnet äntligen glittrade nedanför Skeppsbron, när fiskmåsarna skränade och de glada turisterna på kajen åt glass och skrattade så det hördes ända upp till hennes sovrum, som hela rummet vände sig. Plötsligt var det som hon befann sig uppe i taket och tittade ner på sig själv. Hon fäktade med armarna och skrek, försökte vända sig om, komma tillbaka, samtidigt som hon inte kände igen sig själv. Som om hon var någon annan. Eller inte längre fanns. Om inte Filip kommit då. Hon orkade inte ens tänka tanken. Ville inte föreställa sig vad som kunde ha hänt om han inte haft nycklar hem till henne och tagit henne till sjukhuset. Filip hade jobbat i sminket på Paradise Hotel-inspelningen hela sommaren och blivit orolig när han inte fått tag på Ellen. När han kom tillbaka till Stockholm åkte han direkt till Skeppsbron och såg hur illa det var ställt med henne. Filip kände henne bättre än någon annan. De hade varit bästa vänner ända sedan de gått gymnasiet tillsammans på internatskolan Lundsberg. Båda hade tvingats dit mot sin vilja. Ellen för att hennes föräldrar äntligen kunde göra sig av med henne och Filip för att han var homosexuell, vilket inte passade sig hemma hos familjen av Fläster. Och nu var de kollegor på TV4. Efter ett dygn på Sankt Görans psykiatriska akutmottagning skrevs hon ut med hänvisning till vidare behandling, fortsatt sjukskrivning och medicinering vid behov. Eftersom hon bodde ensam rekommenderade de henne att under den närmaste tiden bo med någon som kunde hålla koll på henne. Filip hade stannat hos henne i några dagar. Men när han var tvungen att åka på en ny inspelning i skärgården hade han kommit överens med Ellens föräldrar att hon skulle åka hem till Örelo för att bli omhändertagen och övervakad av sin mamma, trots att Ellen var 35 år gammal. Bensinmätaren pep till och displayen visade på minimumnivå. I det lilla samhället Stentuna stannade hon på bensinmacken för att tanka. Värmen slog emot henne när hon klev ur bilen. Ett svagt illamående gjorde sig till känna. Hon förde in tankpistolen i öppningen och drog in bensinångorna långt ner i lungorna. Svetten rann längs ryggen och de dammiga vägarna hade gjort munnen torr. När tanken var full fick hon en märklig lust att slicka av munstycket, men röst till av den obehagliga idén och gick in för att betala. Macken var en av de få som inte ägdes av någon av de stora jättarna. Än. Det var om möjligt ännu varmare inne i butiken och det luktade surt kött och olja. Trots att det var augusti var lokalen som ett potpourri av kitschigt julpynt. Tomtar och isbjörnar trängdes med biltillbehör och ljudböcker. Så hade det alltid varit, så länge hon kunde minnas, även om macken hade bytt ägare flera gånger genom åren. Bensin på trean, sa hon till den äldre mannen bakom kassan och förtydligade det hon precis sagt genom att peka ut genom det girlandklädda fönstret fullt av stora blänkande julgranskulor.